Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Att hälsa er alla sektbordlyssnare så hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbäck, för detta pastor och medlem i Knutby-sekten, som numera driver sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och idag så har vi äntligen äran att få hälsa en gäst välkommen som vi har väntat med spänning och förväntan på, får vi väl säga. Karin, vill du presentera dig?
Ja, tack så mycket. Karin Fahlström heter jag. Jag kan börja med att säga att anledningen till att ni har fått vänta lite, det är att jag åkte på en rejäl förkylning. Mm. Den sitter fortfarande kvar lite, så att ni får ha överseende. Ja, vad vill du att jag ska säga?
Nej, varför är du här?
Varför är jag här? Ja, jag mejlade ju till er för, kan det vara några veckor sedan, en månad sedan. Jag började lyssna på sektpodden under sommaren. Jag har inte riktigt hunnit med det, jag fick barn mitt i alltihopa. Och när jag lyssnade på sektpodden så började ni prata lite grann om livets ord i så här periferin. Och så sa ni i ett avsnitt att nu var det nog dags att börja närma er det här ämnet. Mm. Och då kände jag att men jag ska ta och mejla och berätta lite om min uppväxt.
Mm. Och det gjorde du, och du skrev också ditt telefonnummer och så skrev du att om ni vill så ring mig.
Precis.
Och då gjorde jag det.
Precis. Ja.
Att, nej, men du är ju här därför att vi... Nu har vi pratat om livets ord i några avsnitt. Förra avsnittet så var min man Peter med och berättade sina erfarenheter utifrån Knutby och livets ord. Och nu är du här för att du har växt upp inom livets ord. Mm. Men också lämnat det då.
Precis.
Och det ska bli jättespännande att få höra hur du från insidan har upplevt det att växa upp i livets ord under 80-90-talet.
Mm. Precis. Vi kan ju börja med att avslöja att jag är född 77. Så att jag är ganska gammal ändå. Så att min uppväxt är sent 80-tal och sen början av 90, men egentligen nästan hela 90-talet har jag min erfarenhet ifrån. Nej, men som sagt, så att vi flyttade till Uppsala, till Livets Ord, när jag var 10 år gammal. Så 88 hamnade jag där. Har gått kristna skolan från 5:an till 9:an.
Så att, vill du berätta var du kommer ifrån från början?
Ja, men precis. Jag är uppvuxen i Skövde. Däremot så har jag min släkt uppe i Norrland. Så att jag har liksom inga anknytningar längre till Skövde. Men vi bodde där tills jag var 10. Och sen minns jag att mamma kom och berättade att vi skulle flytta upp till Skellefteå. Tyckte det var jättekul att få gå i skola med mina kusiner. Men vi skulle mellanlanda ett år i Uppsala först, för att mamma och pappa ville gå bibelskola på Livets Ord. Och jag hade aldrig hört talas om Livets ord innan, så att det var liksom något nytt för mig.
Tillhörde dina föräldrar en frikyrkoförsamling i Skövde eller?
Jag tror faktiskt inte att vi var med i någon församling rent formellt. Jag kommer ihåg det som att vi åkte runt till ganska många olika församlingar, men det kändes som att de aldrig riktigt hittade någon församlingstillhörighet. Sen minns jag även att vi var mycket på såna här husförsamlingar. Att
De hade en kristen, frikyrklig tradition sinsemellan och er familj.
Precis, eller? Nej, men precis. Pappa kommer från en liksom helt sekulär familj, medan mamma kommer från en kristen familj uppe i Norrland. Jag tror att de är EFS-are. Men det kändes som att jag har ju fått uppfattningen i efterhand om att de på något sätt sökte någon slags liksom mer levande församling. Minns att vi var på Ljungskile, någon stor konferens och på lite läger och sånt där. Men jag var ju ganska liten på den tiden, så att det var ju liksom, jag var inte riktigt, hade inte riktigt koll på liksom vad för kristen inriktning vi hade. Men däremot så var jag ju kristen och jag var frälst.
Men alltså du, när du säger att ni skulle bara på genomresa, för sen skulle ni vidare till Skellefteå, men det förmodar att det inte blev så då.
Nej,
eftersom du berättar, hur var det att komma till Livets ord som 10-åring?
Alltså min sambo brukar säga att jag är uppvuxen under en sten i Uppsala. Och det stämmer nog faktiskt till stor del. Jag vet att du hade något uttryck liknande, Rigmor, som du pratade om.
Ja, den där stenen i skogsbrynet.
Ja, jag minns att jag skrattade när jag hörde det.
Gjorde du?
Ja.
Vad tänkte du då?
Ja, men just att det var så kul att liksom samma referens.
Ja.
Men jag brukar säga att vi flyttat till Livets ord och inte till Uppsala. För att när jag hade gått 5 år i skolan på Livets ord, så kände inte jag en enda person i Uppsala som inte var med i Livets ord. Så att det var verkligen att vi flyttade till Livets ord. Vi gick i skolan. Sen hade vi vårt ungdomsarbete. Man liksom gick på ungdomsmöten och sånt. Och sen var det hela församlingen. Sen så bodde vi i Storvreta, som är en förort utanför Uppsala. Det är väldigt mycket Livets ord där det bodde. Och vi umgicks bara med klasskompisarna i skolan. Så att liksom alla runt omkring var med i Livets ord. Och det här är alltså 88 som vi kom dit, och det är på den tiden det fanns ju inget internet. Jag minns att jag brukade brevväxla med mina kusiner och kanske ringde ibland liksom. Men man hade inte så mycket kontakt med folk utanför. Och precis, jag hade ju hela min släkt uppe i Norrland i princip, och så var det för nästan alla andra klasskompisar också, att de allra flesta kom inte från Uppsala, utan de kom från liksom olika delar av landet, och så flyttade man dit för att föräldrarna skulle gå bibelskolan, och sen så blev man kvar.
Det är intressant när du sa det, att vi kom från olika delar av landet. Det var inte framförallt Uppsalaborna som var med i Livets ord.
Nej.
Eller gick med i Livets ord.
Det var ganska få Uppsalabor som var med.
Upplevde du det här som man brukar kalla ett vi och dem perspektiv? Jag tänker som ett barn, en tonåring, när du träffade, du måste ju ha träffat icke-livets ordare också på vägen till skolan, eller?
Ja, precis. Vi försökte ju hålla oss undan dem så mycket som möjligt. Jag berättade för er förut att vi hade en buss som gick, alltså den stannade väldigt lägligt precis utanför skolan, och så gick den hela vägen till Storvreta. Så att det var alltid den bussen man försökte pricka in, för då slapp man springa på okristna personer. För att Livets ord ligger väldigt nära Årsta, och i Årsta fanns det ett Årsta-gäng, kallades det för. Och vi var livrädda för dem.
Varför
det? Det var verkligen liksom en vi och dem känsla, och det var... Alltså på den här tiden så Livets ord pikade ju när det gällde liksom uppmärksamhet i medier, och det var mycket skriverier, och det blev en väldigt hatisk stämning. Och vi upplevde ju allt ifrån att folk liksom klottrade dödens ord på väggarna på församlingen, och
var ju till och med... Istället för Livets ord, dödens ord?
Ja, dödens ord.
Oj.
Precis, och jag har ju klasskompisar som blev misshandlade av det här Årsta gänget just för att de var med i Livets Ord. Sen var det ju en incident också. Det var ju bombhot någon gång, och till och med så var det en gång som det faktiskt var en bomb som utlöstes.
Just det.
Så att man var ju rädd för världen utanför. Och det just den biten, det här vi och dem samhället som byggdes upp, där tycker väl jag att både Livets Ord och omvärlden har ganska stor del i det hela.
Och så är det barnen som får hamna i den här barnen som överhuvudtaget egentligen, man följer ju med sin familj, man har inte gjort något val eller någonting, och ändå befinner man sig plötsligt i en sån utsatthet.
Precis. Och jag menar, vi upplevde det ju som väldigt tryggt på Livets Ord. För att där var vi ju väldigt liksom, vi var ju omringade av liksom bara människor som var troende och liksom försökte skydda oss. Men så att vi kände ju, vi upplevde ju som att vi hade en väldigt skyddad tillvaro. Men i efterhand när man ser på det så inser man ju att det var ju liksom, det var ju församlingen som skapade den här otrygga tillvaron.
Jag tänkte just på det, hur pratade man inom Livets Ord om världen utanför? Liksom, hur såg man på omvärlden? Kommer du ihåg det från den tiden?
Ja, men alltså, man hade ju någon slags nidbild av att folk som inte var kristna var ju liksom inte, det var inte så att de var onda människor, utan det var ju mer att det var människor som inte mådde bra, som saknade någonting. Sen det här med att folk var så arga, det tolkar man som att men det är förföljelse. Och i Bibeln så står det ju att om man följer Gud och man liksom predikar, så blir man förföljd. Så att det blev ju nästan som att ju mer det skrevs och ju mer hatiskt det blev, desto mer kände ju församlingen att vi är på rätt väg. Vi är ju här och vi gör Guds jobb, och då väcker det reaktioner, och det väcker reaktioner i andevärlden.
Det där känner jag ju igen väldigt väl ifrån Knutby.
Ja, och det förstår jag.
Hur vi liksom tog till oss omvärldens kritik och påhopp, som vi tyckte det var. Som en bekräftelse, ett kvitto på att vi faktiskt hade med Gud att göra.
Precis. Sen var det ju också att väldigt mycket av kritiken som kom, det var ju från före detta medlemmar som hade hoppat av.
Som hade lämnat.
Ja. Och de utmålade man ju som liksom väldigt arga och bittra, och att de på något sätt utnyttjade medierna för att hitta på lögner om Livets Ord. Så att det blev ju också att man valde ju att man lyssnade inte ens på dem.
Man kunde avfärda dem i med det.
Ja. Och jag upplevde, alltså, som vi upplevde, så var det ju väldigt mycket som skrev som inte var sant. I efterhand så har man väl insett att en hel del av det som vi trodde inte var sant faktiskt stämde. Men sen är det ganska mycket som blev väldigt överdrivet i medier. Och det gjorde ju att eftersom vi såg att det här stämmer inte, så valde vi att tro att ingenting stämde.
Jag känner igen det väldigt väl från Knutby också. Precis så var det ju. I och med att många inte kände igen det som skrevs, och att vi tyckte att det var överdrivet, så kunde man också skjuta det ifrån sig.
Karin, du nämnde krafter i andevärlden som ni tänkte. Vad hade du som barn och de andra barnen, tror du, för föreställning om det du kallar andevärlden? Minns du det?
Ja, det var väldigt mycket prat om demoner när vi flyttade dit. Det här var under den tiden som ett pastorspar från USA, från Kanada tror jag, var där ganska frekvent och undervisade, som hette Sam och Jane Whaley. Och det var de som fick in Livets Ord på spåret, att inte bara att det fanns demoner, utan att även kristna kunde vara besatta av demoner. Även vi som var frälsta kunde vara det. Och i princip så var det väl snarare så att alla var besatta av demoner. Det var snarare regeln och undantaget. Så att när vi flyttade hit, jag var 10 år gammal, så var det otroligt mycket prat om demoner, och det blev väldigt visualiserat på något sätt.
Hur då menar du?
Nej, men att man pratade om det som något väldigt verkligt. Och någonting som att... att det var, som sagt, det kunde, vem som helst kunde vara, vem som helst kunde vara besatt av en demon. När man läste om det i Bibeln så fanns det ju några som blev, som var demonbesatta och fick de demonerna utdrivna. Men då var ju det liksom galna människor som verkligen var, alltså att man förstod att det här är någon som är demonbesatt. Medans här var det ju liksom vem som ens helst. Föräldrar, ja. Eller ens vänner eller en själv som kunde vara det.
Jag minns ju de här berättelserna. Jag tror till och med det fanns reportage när paret Whaley var i Uppsala och där man skulle kräkas ut sina demoner i hinkar. Så att de troende satt i bänkarna och försökte kräkas. Var det före din tid eller har du hört talas om?
Nej, men det här var under min tid. Det var det. Vi delade ju korridor med Bibelskolan, vår skola. Så att när vi fick liksom, när vi var klara för dagen eller skulle ha rast och gick ut i korridoren så kunde man gå och kika in i Bibelskolan, för de brukar alltid ha dörren öppen. Så att jag kommer ju ihåg hur liksom, hur jag tror att de var alltså så här 600-700 personer på Bibelskolan under det året. Jag kommer ihåg när liksom att man såg att alla står upp och alla skriker, de håller sig för magen och försöker att liksom driva ut demoner ur sig själva. Och se en sån sak som 10-åring.
Fick ni någon förklaring av de vuxna liksom, eller vad visste de vuxna att ni såg det eller var det?
Nej, men grejen är att jag tror inte att de än idag vet om att vi såg det. Jag tror att de tänker att det där var någonting som skedde liksom i församlingen på Bibelskolan. Det där var ingenting som vi barn blev påverkade utav. Men jag kommer ihåg, det här har jag faktiskt pratat med min gamla klassföreståndare om. Och han skämdes ganska mycket när jag berättade det. Men han berättade om att han hade blivit demonbesatt i sin ungdom. Han hade varit och tågluffat i Asien. Och så hade han gått till någon spådam som hade hypnotiserat honom och läst någon besvärjelse så att han hade blivit demonbesatt. Och sen var det också så att demoner kunde ju finnas i saker.
I saker?
Ja, i saker. Och en sak som var väldigt tydligt att det fanns demoner i, det var My Little Ponies. De här söta små regnbågsfärgade
hästarna.
Leksaksponies.
Ja. Mm. Precis, och jag älskade ju mina My Little Pony som jag hade. Och då fick man ju slänga, det var ju skitläskigt. För att om man öppnar huvudet så kan det i vissa sådana ligga en liten lapp med massa konstiga tecken. Och det var liksom demonbesvärjelser. Vilket troligtvis var någon form av att tillverka information från Thailand. Liksom. Mm. Och min klassföreståndare berättade att hans dotter hade haft astma i alla år. Och de hade bett för henne och hon hade inte blivit frisk. Men hon hade haft en plansch med My Little Pony ovanför sin säng. Och när de tog bort den blev hon frisk.
Så det blev en slags bevis då?
Ja,
på att precis. Det påverkade.
Så att liksom för oss barn så blev det ju verkligen att liksom inte ens i vårat rum med våra leksaker så kunde vi vara skyddade från det här. Sen berättade min pappa om en bibelskoleelev som var granne till oss som hade gått upp på ett möte och vittnat om att hon hade blivit fått en demon utdriven ur sig.
En vuxen person?
Ja. Och hon hade berättat att hon hade gröna ögon. Men när hon blev fri från demonen så fick hon blåa ögon.
Mm. Så gröna ögon betyder att man är...
Jag tolkade ju
du
det
tolkar
så.
Det så, ja, det är klart.
Och min pappa hade ju säkert inte koll på att hans lilla dotter har gröna ögon. Mm. Och det är ju sånt där som verkligen liksom, det satte ju verkligen spår igen.
Mm.
Och sen plötsligt så bara slutar man prata om demoner på det sättet.
Ja, för jag skulle fråga dig, för jag som ändå har växt upp inom den kristna sfären och sådär, jag kommer ihåg det här lite grann i alla fall, när man fick höra talas om det här, man tyckte att det var helt knäppt med de här hinkarna och så vidare. Och sen nu efterhand när man har pratat med människor eller man har haft kontakt, så säger ja, men det var då och de lämnade det och det var, de kom fram till att det var fel. Du som fanns där och såg det här och var med, var det väldigt tydligt så att man tog avstånd från det sen då, så att ni kunde känna att ja, men de vuxna förklarar att det här som vi höll på med då, det var fel och nu går vi den här vägen istället. Så att ni fick
man gjorde aldrig det, utan det var som att man bara plötsligt, ja, men nu byter vi lite fokus. Nu slutar vi prata om det, nu liksom lägger vi fokus på något annat. Sen har ju Ulf liksom i alla år fått frågor kring det. Och då har ju han alltid lite grann sagt att nej, men det var väl då liksom det, lite bortförklaring. Det har liksom aldrig funnits någon riktig förklaring till vad som hände.
Ingen förklaring, men inte heller att man uttrycker ånger. Nej. Redarna har inte uttryckt ånger och liksom gett tröst och upprättelse till många, speciellt barn och unga människor som verkligen blev skrämda och fick leva med den här inbyggda rädslan, till och med för leksaker, till och med för, och sen den stora skräcken då, undrar jag om ni kände igen som barn eller om det bara var de vuxna, nämligen att när som helst kommer Jesus tillbaka, och i samband med det den stora vedermödan och Armageddon, världskatastrofen. Fanns den?
Alltså, vi levde ju den sista tiden. Det är ju ett klassiskt uttryck, men, och egentligen det är lite lustigt, därför att det är klart att liksom alla idag lever ju alltid närmast den sista tiden. Det är ju ofrånkomligt om det nu finns en sista tid. Men det var ju liksom otroligt mycket fokus på att det här är sista striden, och det var verkligen en andlig strid som skulle utkämpas. Och på något sätt så känns det som att vi barn var ju de som skulle bli fostrade till att ta den här kampen. Vi var liksom, vi skulle lite grann bli de här liksom nästan elitkristna. Och det var ganska tydligt i liksom, jag menar, att hur man ska leva för att leva rent för Gud. Och det var väldigt, väldigt mycket regler kring det hela. Och som sagt, väldigt mycket fokus på den sista striden och andemakter och sånt.
Regler, vad var det för regler?
Alltså, vi hade ju regler för nästan allt.
Var det i skolan vi pratade om då? Eller
ja, men alltså på något sätt, det är ju ganska viktigt att förstå att på den tiden så var skolan och ungdomsarbetet, som vi kallade det för, med liksom ungdomsmöten och bönegrupper och ungdomsresor och sådana saker, det flöt ihop i varandra. Så det var väldigt, väldigt svårt att särskilja egentligen vad är skoltid och vad är utanför skolan. Dels för att vi gick i samma lokaler. Vi kunde ha gymnastiklektion i samma lokal som vi sen hade ett ungdomsmöte i. Vi hade ungdomsledare som jobbade på skolan. Vi delade lokal med bibelskolan. Och liksom, vi stannade ju ofta kvar när skolan var slut. Men då stannade man kvar och hängde, och sen någon timme senare så var det ungdomsmöte. Och alla elever gick på det, så att det var ju verkligen liksom bara en förlängning utav skolan. Och reglerna liksom kom ju väldigt mycket via ungdomsmötena och via ungdomsledarna och ungdomspastorn. Men det kom också väldigt mycket från ens klasskompisar och eleverna runt omkring. Och jag kommer ihåg att liksom första skoldagen, att liksom alla klasskompisar var så otroligt snabba och duktiga på att berätta om liksom alla regler som gällde. Det var mycket regler kring kläder. Man fick inte ha kjolar ovanför knäna till exempel. Och man fick inte ha nagellack och man fick inte sminka sig på ett visst sätt och så vidare. Det var mycket regler kring vad man fick lyssna på för musik, vad man fick titta på eller inte titta på tv. Man fick inte gå på bio och så vidare.
Det är ju rigoröst det du beskriver. Du beskriver reglerna som då skiljer barnen och ungdomarna i Livets ord. Fanns det också luckor i det som man inte fick ta del av som ungdomar, barn och ungdomar utanför får lära sig, eller kunskapsluckor?
Ja, alltså om vi går och tänker skolundervisningen, så har ju jag en del kunskapsluckor. Jag var en sån där student, alltså elev som verkligen pluggade, hade 100% i närvaro. Jag gick ut med högsta betyg i skolan. Jag kan ingenting om utvecklingsläran. Min bok som jag hade, där var de sidorna utrivna. Och sen vet jag att vissa klasskompisar, då hade de limmat ihop sidorna istället så att man inte kunde läsa.
Då, hade läraren visat upp dem, eller var det eleverna själva? Eller var
jag
det...
tror, alltså jag tror att det var eleverna som gjorde det. Men liksom på lektionen att ja, men nu ska
uppmaning.
Ni riva ut dem.
Ja, ah, okay.
Precis.
Men hur kunde de få göra, jag menar skolinspektionen, alltså de måste ju ha följt läroplanen, men det, de
jag har
kom undan med det.
Jag har ingen aning om hur de, hur Skolverket kan ha missat en sån sak. Antagligen för att vi på skolan såg Skolverket som en fiende.
Berätta. Var barnen medvetna, eleverna medvetna om att Skolverket hade, vilken funktion Skolverket har i samhället?
Ja, men Skolverket hade ju makten att bestämma om vi fick existera som skola eller inte. Och Livets Ord var en av två kristna friskolor på den tiden. Så att det var ju verkligen, ska man säga, någon slags liksom test av funkar det att ha religiösa friskolor. Så Skolverket var på besök ganska ofta och vet att de liksom gjorde kontroller och de intervjuade elever och föräldrar och sånt. Men i och med att lärare och föräldrar och elever gemensamt lite grann gick ihop om att ja, men i princip nästan vi ska lura Skolverket. Vi berättar inte allting för dem. Därför att vi vill ju inte att de ska stänga av skolan. När jag kollade på Waldorf-dokumentären som var i våras.
På SVT.
Ja, precis. Och jag blev alltså riktigt chockad över hur mycket jag kände igen mig därifrån. Och väldigt mycket kring det här liksom, ja, men hur man agerar som skola och som elever mot Skolverket.
Intressant. Vad var det du kände igen? Mer än att kunskapsluckor... Eller Skolverket då som
ja, men
lurade.
Jag tror, ja, men precis. För jag tänker att på något sätt så måste ju skolan ha uppvisat någon form av liksom, läroplan som blev godkänd. Men att den sen inte riktigt efterföljdes. För att jag har väldigt svårt att tänka mig att man på den tiden fick ha så pass mycket kristna inslag i undervisningen som man hade. Det var inte så att direkt var, det var ju liksom inte frivilligt att vara med på morgonbönen eller på liksom, jag hade morgonsamling en gång i veckan som någon av ungdomsledarna höll i. Det var ju inga frivilliga sådana saker. När vi hade religion så var det ju väldigt tydligt. Vi hade kristendom hade vi som ett ämne. Sen hade vi religion också. Men det var ju väldigt mycket, det var ju väldigt uttalat att okej, vi ska lära oss om de andra religionerna. Men det är inte de som är de rätta. Utan det är ju den kristna tron som är den rätta.
Mm. Jag kommer ihåg i Solvikskolan så beskrevs det att ja, idag ska vi leka skola. Vi ska leka att vi är som en, låtsas att vi är som en vanlig skola. Nu leker vi skola. Var det lite på den, något av det du kände igen också? Att man anpassade sig och spelade upp så som man tänkte.
Alltså, jag tror inte att vi behövde anpassa oss på samma sätt. För att när jag säger att det var väldigt likt Waldorf så var vi egentligen extremt olika. Det var nog därför jag blev så chockad över det, likheterna. För att när Waldorf var en skola där man tydligen kunde ligga på en matta under ett bord hela dagen. Och
i alla fall liksom, Solvikskolan. Ja,
precis. Och man liksom inte, folk gick ut och liksom hade gått hela grundskolan och varken kunde läsa eller räkna, så var det ju absolut inte, utan det var ju snarare tvärtom, att det var stenhård disciplin. Vi hade liksom betyg i Alltså vi hade ju liksom omdömen i ordning och uppförande. Det var, kom man för sent så fick man kvarsittning. Om man var stökig i klassen så fick man kvarsittning. Så det var otroligt mycket fokus på att vi skulle sitta ordentligt i skolan och lyssna och räcka upp handen. Det var väldigt mycket fokus på studier. Och det var ju säkert där de kom, alltså det var ju säkert där de kunde uppvisa väldigt, väldigt bra studieresultat.
Ja, just det.
Vilket det liksom blev ett betyg på att det faktiskt var en bra undervisning.
Mm.
Men samtidigt så känner jag att det var ju jag och elever som mig som lite grann, ja, men hetsades till att plugga. Och liksom missar väldigt mycket av det som egentligen ska vara kring en skolgång. Att man liksom ska kunna göra andra saker än bara sitta och liksom läsa på sig allt som står i böckerna till proven. Och sen istället går ut med liksom prestationsångest och nästan utbrändhet efter grundskolan.
Mm. Och jag vet, när vi har samtalat så har du ibland, men uttryckte det som att du hade, du lärde dig jättemycket och hade väldigt bra betyg, men när du kom ut i den, om man säger den vanliga världen, alltså utanför livets ord, så kände du dig helt inkompetent i förhållande till den andra världen, för den var så okänd för dig.
Mm.
Eller tolkar jag det rätt då?
Ja, nej, men alltså på något sätt så var man extremt vuxen och sen samtidigt så var man som ett litet barn liksom, när man, alltså man lärde sig, vissa saker lärde man sig på en väldigt hög nivå medan andra saker hade man ingen koll på överhuvudtaget.
Vad lärde man sig på en hög nivå?
Nej, men jag tror att när man...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men när man kommer upp i liksom övre tonåren så var man väl i princip liksom redo för att kunna gifta sig och skaffa barn eller åka utomlands och liksom rädda stackars utsatta människor runt om i världen. Men däremot liksom bara att kunna liksom umgås egentligen tjejer och killar tillsammans var man helt inkompetent på.
Tjejer och killar tillsammans, lekte ni på rasterna, pojkar? Jag tänker när du kom som tioåring
till, ja, det var faktiskt ett av mina starkaste minnen från första skoldagen. Att när vi hade rast och vi gick ut, vi hade en ganska tråkig skolgård. Vi hade alltså parkeringsplatsen på Livets Ord var skolgården där vi höll oss. Och det, jag minns att jag reagerade på att killarna höll sig på en sida och tjejerna höll sig på en annan sida på skolgården. Det var så tydligt att det var uppdelat. Och jag kom från en skola där vi alltid hade liksom hängt både tjejer och killar tillsammans och umgåtts.
Mm. Var det en så här outtalad regel att man inte skulle leka, eller var det en uttalad regel? Eller?
Det var nog, jag skulle nog säga lite både och. Det var ju inte så att man inte fick umgås eller leka med varandra. Men det var väl ändå så liksom uttalat att man helst inte skulle göra det. Och man fick ju absolut inte inleda några förhållanden med varandra. Vi hade 18-årsregel på skolan. Man fick inte bli tillsammans med någon.
Fick man inte, vad kallas det? Fråga chans, tror jag de säger.
Ja, när man var liten, jag var det så.
Nej, man fick inte fråga chans, man fick inte vara tillsammans innan man var 18.
Oj,
precis.
Det är ganska sent. Men du, mobbning brukar man ju ha som en indikator på om det är en problematisk skola med systemfel eller problematik. Mm. Såg du av någon mobbning i?
Det var ju en grej som jag reagerade på med Waldorf-dokumentären. När de hela tiden kom tillbaka till att vi gick på den mobbningsfria skolan. Och jag tror att frågan är vilken elev som helst som har gått på Livets Ord, så kommer de säga exakt samma sak. Att vi gick på den mobbningsfria skolan. Och det finns ju ett jättestort problem när man säger att vi har en mobbningsfri miljö. Om det sen då förekommer mobbing, så är det otroligt svårt som barn att förstå att man faktiskt blir utsatt för mobbing. Mm. Och i våran klass så hade vi, det var en tjej som i princip styrde hela klassen av tjejer med järnhand. Så att i våran klass så förekom det extremt mycket mobbing. Den som hon inte gillade,
den var utfrusen.
Den blev liksom utfryst. Och hon, ja, så att det var...
Mm. Men så man hade inget arbete, jag tänker på alla skolor som jag upplever idag, så jobbar man ju konstant med mobbing och den, liksom att ha vänner och respekt och sånt där. Gjorde man inte det?
Nej, men först vi hade ju inte mobbing.
Nej, just det, så var det ju. Nej.
Så att vi hade ju inget. Däremot så pratade vi ganska mycket om sammanhållningen. För det vet jag att någon lärare var bekymrad över, att hon tyckte att vi hade lite dålig sammanhållning bland tjejerna i klassen. Men annars så var det liksom ingenting mot mobbing. Och snarare kan jag väl nästan tycka att, precis som på Waldorfskolan, att det faktiskt förekom en hel del mobbing egentligen från de vuxna. Och det skulle jag säga gäller både ungdomsledningen med liksom ungdomsledare, ungdomspastorn, och skolan, lärarna.
Att det fanns favoriter?
Ja, men det fanns favoriter, och så fanns det framförallt de som inte var favoriter, de som var struliga barn.
Ja.
Struliga ungdomar, och det var ganska uttalat vilka man helst inte skulle umgås med, därför att de var stökiga och de kunde dra ner en.
Dra ner?
Mm.
Och vad betyder det? Dra ner?
Ja, men det var ju att liksom, man pratar ju om upprorisk ande, och dra ner handlar ju om att man liksom, att man helt enkelt skulle komma bort från Gud och falla för frestelserna och kanske börja dricka alkohol eller ha sex eller göra sånt som man inte fick.
När man pratar om de sektlika dragen i ett samfund, så handlar det också om att det är toppstyrt. I den generation du tillhörde, så kan jag tänka mig att ledarna hade barn kanske som gick i, kommer du ihåg någonting? Det fanns det liksom en, någon typ av rangordning som man kunde uppfatta som elev på den här tiden?
Ja, men det fanns det ju. Pastorsbarnen hade ju en liten gräddfil när det gällde regler. Det var ju ganska tydligt att lärarna vågar ju inte riktigt säga från till pastorsbarnen om de gjorde någonting. Jag hade bland annat Ulf Ekmans son i klassen, och sen var det väl en eller två till pastorssöner. Sen hade vi en tjej som var dotter till en kristen musiker som var väldigt känd. Så att det är klart, alltså absolut, att det var lite olika regler. Jag minns att jag var på något ungdomsmöte när en evangelist kom och predikade och berättade om, han hade varit på bio för flera år sedan, och sen när han satt där i biomörkret framför filmen, så fick han plötsligt sån ångest, för han insåg att tänk om Jesus kommer tillbaka idag, så kommer inte han hitta mig för att jag sitter här i bion. Så att han hade lämnat, och det var ju liksom, ja, det var ju ganska underförstått att man ska inte gå på bio. Det är fel, det är synd. Liksom.
Jesus hittar inte en på biosalongen.
Nej, han hittar inte en där bland de syndiga människorna. Mm. Och sen då måndagen efter, det här var på en helg, så kommer Ulfs son till skolan och säger att gissa vem som har gått på Lejonkungen i helgen. Så då hade de varit hela familjen och tittat på Lejonkungen som hade haft premiär.
Så de fick gå på bio?
Ja, så de fick gå på bio, precis. Ja.
Får jag gå tillbaka till en sak som vi pratade om tidigare? Mm. Som jag tycker är rätt intressant, det här med när du berättar om, som jag tycker är rätt skrämmande då, att ni går i skolan där och har samma korridor som Bibelskolan.
Mm.
Och ni kikar in och får ändå se, som jag kan tänka mig, riktigt otäcka saker för en 10, 11, 12-åring när vuxna människor är känslomässigt jätteomtumlade och försöker att driva ut demoner ur sig själva och skriker, och det är liksom, det måste ju vara, man måste bli, tänker jag, otroligt rädd. Jag hade nog blivit jätterädd om jag hade sett något sånt i den åldern. Man är ju så otroligt påverkad av vad vuxna gör, och det blir liksom sanningen. Hade ni någon att prata med om det där? Kunde du gå till någon vuxen, kunde du gå till din mamma, pappa och prata med om vad du har sett eller rädsla som det måste ha skapat? Hur var det?
Mm. Alltså jag minns just när det gäller demongrejen, så vet jag att jag pratade med min mamma någon gång för att jag blev riktigt rädd av en grej som hände. Och då hade hon faktiskt gått och pratat med klassföreståndaren.
Mm.
Som att det, ja, om att det kanske var lite olämpligt att prata om demoner i
klassrummet.
Klassrummet.
Ja.
Men
vad blev det för resultatet av det då?
Nej, alltså jag kommer inte ihåg att det pratades mer om det efter det.
Mm.
Men sen var ju hela det här att det plötsligt bara fejdade ut, för att Ulf bytte ju linje mitt i alltihopa. Men rent generellt så kändes det som att vi inte hade, alltså man hade ingen vuxen att prata med. För dels, det är ju ganska naturligt när man kommer in i tonåren att man börjar distansera sig lite från föräldrarna. Och det fanns ju absolut ungdomsledare, men det kändes inte som att man hade ett förtroende för att prata med dem om, ja, men känslor eller rädslor eller tvivel. Utan snarare tvärtom, att liksom, det var sånt som man inte pratade om. Och jag tror inte att vi heller pratade om det med varandra, med kompisar heller, utan det var som att man liksom stängde det inom sig.
Mm. Man höll i masken,
ja,
inför varandra.
Det var, det var sånt otroligt fokus på att man skulle må bra. Man brukar skämta om sånt, liksom att det finns ett frikyrkoleende som är väldigt påklistrat. Och det är så jag liksom upplever att man verkligen tog på sig ett leende och krampaktigt skulle visa att man mår bra. Och det gällde ju framförallt utåt, mot de som inte var kristna. För att om jag visar att inte jag mår bra, då kommer inte de vilja bli frälsta. Och sen så var det ju även liksom mot alla runt omkring där. För att om man inte mådde bra, så betydde det ju att det var något fel på mig. Att jag inte hade det liksom rätt ställt i min relation till Gud.
Mm, det känner jag igen från många som har levt i den miljön som du beskriver. Mm. Nu skildrar ju du också en period i livet, puberteten, när man liksom blir intresserad av motsatta könet. Mm. Och så säger du att man fick inte ha någon pojkvän eller flickvän för 18-årsåldern. Hur var det med erotiken? Vad betyder det för er? Hörde ni talas om sex överhuvudtaget?
Alltså det var ju extremt mycket prat om sex.
Jaha.
Ja, på ungdomsmötena. Men som sagt, det var ju prat om att man skulle hålla på sig. Man skulle vara oskuld. Och det är klart, det gällde ju både för tjejer och killar såklart. Men på något sätt så blev det ändå så underförstått att det var mest viktigt för tjejen. Och framförallt så blev det väldigt underförstått att sex var ju någonting som killar ville ha. Och att de hade ju någon slags sexualdrift som kanske var lite svår att kontrollera. Så det var väldigt mycket upp till oss tjejer att se till att man inte hade sex.
Ja, ni skulle inte väcka det intresset.
Nej,
hos
men precis. Och det var ju allt ifrån liksom hur man klädde sig. Man fick inte liksom ha korta kjolar, man fick inte ha urringning. Jag vet att några av mina vänner, när de gick bibelskolan, så kom studierektorn och sa att han hade fått ett klagomål från en bibelskoleelev. Han tyckte att tjejerna hade för tajta jeans, så han kunde inte koncentrera sig när de skulle be.
Nej, men. Är det sant?
Och istället då för att liksom lägga det på att det är han som har problem, så ska man liksom lägga det på att det är tjejer som har problem. Så att det var väldigt mycket prat om sex, och det var väldigt mycket liksom att man skapar någon slags förväntningar om den här magiska bröllopsnatten då när allting är tillåtet liksom. Den kommer bli helt fantastisk.
Det påminner mig faktiskt, jag kanske inte alls hör till, men det är så, alltså jag vet när jag jobbade på Akademiska på sjukhuset, så var det en äldre sköterska som kom, inte just specifikt till mig, men allmänt till sköterskorna, och sa att vi fick inte ha stringtrosor på oss. Därför att det löser igenom de här klänningar man hade. Och då kunde inte doktorerna koncentrera sig. Det är ungefär på samma nivå. Det är helt
Vi fick ju inte heller stringtrosor.
Nej, det förstår jag. Precis.
Såklart. Mm. Så, nej men, och sen, alltså det var ju väldigt mycket så här målande beskrivningar också. En klassiker är ju att om man varje gång man har sex, det är som att man är ett äpple, och varje gång du har sex så tar man en tugga, och man vill ju inte vara en äppelskrutt när man gifter sig. Prata även om att en tårta, för varje gång du har sex så tar man en tårtbit, och man vill ju inte bara ha några smulor kvar.
Det där, alltså där känner vi har ju fått mejl faktiskt från flera stycken personer som inte, och då har det nog inte varit just Livets Ord utan andra frikyrkosammanhang, där man har varit med om just de här beskrivningarna där faktiskt satt riktigt djupa spår just i tjejer som har haft problem med sin sexualitet sen efteråt och inte kunnat hantera det liksom. Så att det skapar
helt klart. Jag tror att för väldigt, nu kan inte jag prata för alla, men jag tror att för väldigt många av oss tjejer, och för mig i alla fall, så jag uppfattar det ju som att sex var ju ingenting egentligen som var så mycket att se fram emot. Det var ju mer någonting som killar verkar njuta av, men jag fick liksom ingen uppfattning av att jag hade en sexdrift. Utan man blev nästan liksom asexuell på något sätt.
Upplevde du det som att man nästan försökte skapa ett förhållande till sex så att man skulle hålla avstånd till det? Att man liksom, förstår du vad jag menar? Att man pratar om det på ett sätt som gjorde att så att man skulle, det är tråkigt, så håller det ifrån det ungefär.
Ja, men så var det ju, precis. Så att man undvek ju liksom, jag vet att när jag tittar på filmer, var det någon sexscen, så jag tittar ju bort. Liksom, jag censurerade det för mig själv liksom. Så att det var ju någonting, alltså det pratades ju väldigt mycket om orena tankar. Det var väldigt mycket fokus på att man skulle liksom, det var väldigt mycket fokus generellt på att man gärna skulle gå fram på mötena för någon form av förbön, och det var mycket liksom omvändelse och sånt. Och just orena tankar stod ju ganska högt i kurs.
Menar du att man i förbön skulle bekänna orena tankar, eller skulle man be om hjälp att inte...
Nej, det var ju inte att man egentligen bekände så, utan snarare var det så att man skulle gå fram för förbön. Så att det var ju inte så att det räckte med att man satt i bänkraden och på något sätt bad Gud om förlåtelse, utan man skulle gå fram och be Gud om förlåtelse och sen då även få förbön för det.
Och då kunde det vara för erotiska fantasier, eller?
Ja, precis.
Men samtidigt så säger du att ni for på läger, resor tillsammans, och det var... Både pojkar och flickor i den här åldern?
Jo, men det var det ju. Men sen så... Det var ju väldigt sällan som man... Liksom, man umgicks ju inte riktigt själva, pojkar och flickor. Och de här resorna vi gjorde, så var det ju otroligt mycket fokus på bibelundervisning. Det var mycket fokus på att vittna.
Vittna till för vem?
Ja, vi åkte på klassresa. Både till Island och till England. Och då åkte vi och vittnade för andra skolklasser. Jag vet att när vi var på Island så var vi i ett köpcentrum och spelade upp något drama och vittnade.
Och vittna, inom frikyrkligheten så vet jag vad vittna betyder, men alla våra lyssnare kanske inte vet det. Vad betyder det när man ska vittna?
Ja, men det, ja, hur förklarar man det? Nej, men det är helt enkelt att du ska berätta om Jesus, berätta om varför du ska bli frälst, om att Jesus har dött för dig och att det finns liksom du kan bli frälst, du kan få komma till himlen och så vidare.
Ja, men man ska berätta helt enkelt, sprida det glada budskapet.
Ja.
En slags
evangelium liksom.
Ja, förkunnelse från...
Precis.
Och det, jag vet inte hur du upplevde det, men jag kommer ihåg när jag växte upp så hade jag alltid någon slags dåligt samvete för att jag inte stod upp tillräckligt mycket för min kristna tro och inte berättade tillräckligt mycket om det, som skapade ett... Men jag upplevde det som att jag fick en väldigt... kämpa mycket med dåligt samvete och att jag känner mig dålig inför Gud och sådär. Jag vet inte, känner du igen det?
Alltså konstant så var det ju så. Vi var ju väldigt ofta, så blev vi ju mer eller mindre utskickade på torget i Uppsala och skulle gå och dela ut såna här traktater, kallar man det för, och försöka vittna för folk. Och det var ju, alltså det var skitläskigt att göra det. Gick man där som liksom tonåring och så skulle man säga Jesus älskar dig, och så fick man tillbaka att man var hjärntvättad, och skulle man försöka stå där och säga att nej, men vi är inte hjärntvättade, vi tror på det här och det här är frivilliga,
och så vill man egentligen inte göra det där, fast man tror att man måste göra det, så
att... Ja, men man tror att man måste göra det, och jag tror att det har nog skapat liksom lite så här social fobi för mig även i vuxen ålder, att jag tycker att det är jobbigt och bara hoppa på folk och liksom, om man ska mingla och bara, du vet, så här, snabbt gå fram och börja prata med någon. Jag skjuter gärna ifrån samtalet från mig.
Får ta, har skapat någonting hos dig. Jag tänkte på en sak, för att se om jag kommer för nära något som du inte vill prata om. Men jag vet, när du och jag pratade vid något tillfälle så berättade du för mig det här med känslor, att det har varit någonting som varit svårt för dig att uttrycka, därför att det har varit så, du har tryckt undan så mycket känslor i alla år, eftersom man skulle hålla upp det här leendet som du sa, man fick inte visa vad man egentligen kände. Och sen när du, nu går jag kanske lite händelsen i förväg, men när du sen lämnade och tog hjälp med att hantera allting som du varit med om, så hade du jättesvårt för att, och du säger även ännu idag, att visa känslor, att du blir väldigt
Ja, men jag tror att, precis, jag tror att jag liksom lätt får ett ganska så här neutralt ansikte. Och på något sätt, det kändes som att man... jag brukar säga att när jag väl lämnade allting så fick jag tillgång till hela känsloregistret. Allt ifrån att vara liksom glad till att vara arg till att vara ledsen och så vidare. Vilket man inte hade innan. Utan det var liksom att man hela tiden skulle stänga inne. Eller jag gjorde det i alla fall. Jag kan inte säga att alla kan prata utifrån mig själv. Men att jag stängde inne väldigt mycket känslor. Och som tonåring så vet man ju att man har ju väldigt mycket... Det går väldigt mycket upp och ner. Och jag kände att jag under perioder mådde väldigt dåligt. Och det var ingenting som man riktigt fick visa. Och samma sak med liksom ilska. Blir man arg så var det liksom upproriskt. Och sen då liksom plötsligt då få tillgång till att men jag får känna alla de här känslorna, jag får uttrycka dem, så blir det att då slår det väldigt lätt över, för att man har inte riktigt lärt sig att hantera dem.
Precis. Vad menar du då när det slår, hur kan det yttra sig när det slår över?
Ja, men alltså en vanlig bild av oss som... Vi som har lämnat, antingen så blir man ju kallad för avhoppare eller avfällig. Lite beroende på vem man pratar med. Och vi upplevs eller sägs ofta vara bittra. Och jag tror att det absolut kan stämma till viss del. Jag har i perioder känt mig väldigt bitter. Men jag tror att den här ilskan eller bitterheten väldigt ofta grundar sig i att man är väldigt ledsen och väldigt sårad. Och att man är väldigt liksom skör och trasig. Och känner att man, liksom, man har svårt att uttrycka det. Och då är det lättare att det slår över i att man blir arg.
Visst, man vill inte brista i gråt.
Nej, precis.
Utan det är absolut en psykisk försvarsmekanism som är helt begriplig. Men den som säger så, det kan ju vara, tänker jag, från det perspektiv att man är kvar i församlingen, att man säger på det sättet. För om man står utanför och möter en person så känner man ju att den besvikelse och den liksom förbittring i så fall som man kan uppleva när man kanske delvis har fått inte vara sig själv under en sån viktig period av livet som när man faktiskt delvis formas. Det är en sund reaktion, tänker jag. Och det är antagligen en sund fas i frigörelse till en själv, bli självständig, kunna tänka självständigt, lära sig känna själv vad som kommer inifrån och våga stå ensam. Och jag tycker det var väldigt smärtsamt nästan, och jag förstår ju den unga flickan som står på torget och ska dela ut traktaterna och som samtidigt känner att nu är jag solidarisk emot församlingen och det här måste vi göra, men samtidigt växer ju liksom obehaget och skyggheten inför den man kanske tränger sig på. Precis. Känns det som.
Jo, speciellt när liksom man hela tiden möts av nästan någon form av antingen förakt eller att folk tycker synd om en. Det var liksom egentligen antingen eller. Antingen så blev man hånad för att man var med i Livets ord, eller så tyckte folk synd om en för att man var i Livets ord.
Du nämnde Island. Alltså reste ni utomlands på de här resorna? Och fick du samma upplevelse i bemötandet av människor i de som bor i andra länder?
Oj. Nej, men inte alls på det. Alltså det är klart att inte vi fick samma. Däremot så kändes det ju som att de här ungdomarna som man träffade och stod och skulle vittna för, att de tyckte att vi var konstiga. Och det förstår jag.
Vilka länder reste ni?
Var det? Sagt, det var Island och sen så England. Och England, det var i nian. Och då minns jag att våran klassföreståndare hade sagt att alla måste göra någonting, liksom vittna eller göra någonting inför den här skolklassen. Och jag tvingade till mig att jag skulle få spela piano. Vi skulle ju sjunga och köra något litet drama och vittna och sådär. Och jag var jätteduktig på klassisk piano, men jag kunde inte kompa, så jag försökte så här paniklära mig det på några veckors tid för att kunna spela piano, för att slippa ställa mig och vittna framför eleverna på engelska. Och jag minns att när jag stod där liksom och tittade på eleverna så satt där, att de fattade ju inte vad de gjorde där i den salen när vi var där liksom.
Märkligt.
Jag har en har ni någon motsvarighet till konfirmationsundervisningen?
Ja, men det var ju det vi hade på den här Israelresan.
Israel?
Ja, vi åkte ju till Israel på resa. Så att det blev liksom en motsvarighet till konfirmationen. Men det var väl liksom inget, det var ingen så här ceremoni på det sättet. Det var mer att man skulle klara ett skriftligt prov.
Det kanske var lite grann som motsvarigheten som, jag gick ju kristendomsskolan efter det i våran, min hemförsamling. Det var ju inte heller konfirmation, utan det var något annat liksom. Man gjorde någon egen variant på det, tror jag. Ja.
Det här med att det hände, du säger att just i Israel, var det för att det var det heliga landet, det bibliska landet?
Ja, eller? Precis.
Det var därför?
Ja, det var därför. Så att när vi var där, vi bodde ju på en kibbutz, och sen så åkte vi runt till liksom olika bibliska ställen och fick lära oss om Israels historia och sådär. Så det var ju, alltså vi hade ju en ordentlig Israelfas i församlingen där det var mycket fokus på det.
En sak till som jag skulle vilja ta upp, som är faktiskt inte berört nästan någonting nu, och det är ju din familj. Jag vet att du berättade att ni var en vanlig familj som kom, skulle bara mellanlanda men blev kvar. Och min erfarenhet, det lilla jag har av Livets ord, är att man pratar mycket om kärnfamiljen och familjen är viktig och sådär. Kände du att, liksom, att ni som familj ändå fick någon slags samhörighet och kom samman och det blev en stark familjekänsla när ni ändå kom till Livets ord, att det var något positivt?
Nej, tyvärr så skulle jag ju säga att det faktiskt är tvärtom. Alltså någonting som jag kan bli ganska arg på, det uppstod en debatt för ett år sedan om hederskultur i frikyrkan. det var en diakon som hade skrivit en masteruppsats om det. Och han fick väldigt mycket kritik. Och bland annat så sa man att de här då fem personerna som han hade gjort djupintervjuer med, att de inte var representativa, utan att det snarare handlade om liksom ett fåtal dysfunktionella familjer och säkert psykisk ohälsa. Och det är någonting som jag tycker att man väldigt ofta försöker skylla på, att så fort det är någon som försöker berätta att men jag har inte mått bra av den här uppväxten och det har skurit sig i familjerelationerna, då är det familjen som det är fel på och inte församlingen. Och i mitt fall så, den upplevelsen som jag har, så när vi, innan vi flyttade till Uppsala till Livs Ord, så var vi en väldigt vanlig familj med två väldigt liksom närvarande, kärleksfulla föräldrar. Mamma älskar naturen, så vi var väldigt mycket ute och plockade svamp och bär och blev utvingade på liksom skidresor eller skidturer och sånt där. Vi åkte alltid upp till mina släktingar i Norrland varje sommar, var där 4-6 veckor. Och där har det alltid varit så att vi umgås liksom hela släkten och verkligen är otroligt familjekära. Men däremot så har jag väldigt få sådana minnen efter att vi flyttade till Uppsala. Och det mesta som vi gjorde som familj, det kretsade ju kring församlingen. Vi åkte på möten tillsammans eller vi var liksom med på saker som arrangerades av församlingen, eller väldigt mycket att vi liksom jobbade i församlingen, att mamma stod i beredningsköket och pappa räknade kollekt och jag sjöng väl i kören eller var liksom mötesvärd, och min brorsa, han satt alltid och spelade piano på alla ungdomsmöten. Så att man hade ju väldigt mycket uppgifter, men det blev väldigt lite tid för oss som familj.
Hur påverkade det er som familj?
Ja, men i efterhand så känner jag att man har väldigt lite minnen. Alltså man har liksom missat att skapa de här liksom minnena tillsammans. Och det kan man ju aldrig få tillbaka. Och jag känner ju också att, och det vet jag att mina vänner också upplever, att våra föräldrar inte riktigt har fått lära känna oss.
Jag tror att tiden börjar ta slut för den här gången, men vi har mycket mer. Jag tänker att det skulle vara jätteintressant att få höra dig berätta om, ja, men när du började bli äldre, gymnasietiden, när du faktiskt började och lämna, och hur det påverkade både dig och din familj och din omgivning. Så vi tar ett program till, så ses vi nästa vecka.
Får vi göra det?
Ja. Yes. Tack för idag. Ja. Tack att du har varit med idag.
Tack, Karin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.